Jag får börja fråga när du är född då.
1932.
I Hedvigsfors?
Ja, Kanan hette gården där vi bodde. Den låg på vänster sida om Nedre Flätsmasjön. Det var en liten arrendegård som pappa hade. Där bodde jag till jag var 11 år.
Ja.
Då flyttade vi fram på Hedvigsfors. Mitt efter gatan som de sa, den där stora vägen som löper genom hela brukssamhället. Det kallas för gata och vi bodde i postknuten, posthörnan.
Postknuten?
Ja, postknuten.
Nej.
Ja, det är postknuten där. Och så pumpen som de sa. Då var det en sån där vattenuppståndare. De brukar samlas där ungdomen på kvällen och då blev samlingsplatsen.
Jaha.
Så det var liksom i centrum av Hedvigsfors.
Ja. Hur hade ni det hemma när ni bodde i Kanan med bekvämligheter och sådär?
Nej, det fanns ingenting. Det var en brunn uppe på gården där man fick stå och vinda upp vatten. Likaså till lagorn fick man bära. Sen när det var lite vatten fick vi dra från en källa som låg längre än vid sjön.
Mm.
Eller vi säger, det var ju mina äldre bröder som var med på. Och ja, kanske när jag var liten. 5-6 år var jag. Jo, jag var med och dragit de där kälkarna. Stakkälk med vattflaskor. Jo. Jag minns att ha ett sånt där minne av det. Det var ju hemskt jobbigt.
Mm.
Och hö och sånt där var ju borta i lådorna och köra hem.
Ja, ni hade djur förstår jag.
Mm. 3-4 kor. 3 kor och gris brukar vi ha.
Mm. Var det kvinngöra och sköta korna?
Ja, oh, ja, det var det. Och så sen hade vi höns så ett tag. Och det var ju mamma som skötte dem så länge hon orkade. Sen var det pojkarna som hjälpte till. Ja.
Mm.
Och så fick separera mjölken då.
Gjorde ni smör själva
också? Ja, det gjorde man. Sen sålde vi lite mjölk och något. Så då kärna smör. En där träkärna.
Mm.
Men det är väldigt svagt minne av hur jag har. Men jag vet hur det går till och sådär. Men sen fick vi en sån där riktig till veva. En stor tunna. Vad var den utav?
Gärna som var försinkat.
Ja, förnicklat heter det väl. Nej, försinkat. Och stort som man stod och vevar och grädden i. Det blev smör utav den. Och sen tog man upp den där smörklicken och arbetade för hand. Och arbetade ut vatten ur den.
Mm.
Desto mer man arbetade desto finare blev det ju.
Sålde ni affären eller?
Ja då, det brukar vi göra. Gå fram på Hedvigsfors och sälja det, minns jag.
Mm.
Men sen ost gjorde inte vi inte. Men sen slaktade och tog reda på allting och gjorde korv. Och det var väl det att mamma var dålig så jag fick hemskt tidigt börja vara med och hjälpa till.
Jaha.
Jag vet att jag måste göra bara för jag vet att diskningen var det värsta jag hade. För jag var så liten så stod på pall att jag skulle nå upp. Men sen älskar jag att koka gröt. Vattgröt som vi säger. Komjöl och vatten.
Jaha.
Och så hade man en sån där gröttöra. Och det är en tallkvist med 5 grenar på. Som sitter in till varann. Och en där vispade jag så det fanns inte en klimp eller vad ska jag säga. För den var så slät och fin när jag hade fått vispa den där gröten.
Ni åt mycket gröt?
Ja. Och varje lördag kväll då åt vi riskensgröt minns jag.
Mm.
Ja. Då var det det att pojkarna tvättas och bytte om och skulle ut på dans dem då. Och så mamma började koka riskensgröten på eftermiddagen så det skulle koka hemskt länge på den tiden. Koka den på bara mjölk. Och den där grytan fick stå på och var väl in och rörde i den då. Sen åt de gröt innan de åkte på dansen pojkarna. Och det var varje lördag kväll.
Jaha.
Sen man hade ju inga badrum eller någonting. Utan det var en sån här kommod som vi hade tvättfat i. Slängde ut vatten genom fönstret. Mm. De hade gjort en stenbrunn. Så det rann undan.
Fanns det någon badhus?
Mm, det fanns framme på Hedvigsfors där. Då. Det var gamla mejeri. Nej, det var senare där. Det var bryggstuga först vi fick gå och bada i. I den gamla tvättstugan stod ni vid smidjan. Då fick man gå dit och vara karar en kväll och fruntimmer en annan kväll. Och så liksom man turas om då.
Mm.
Ungefär en timme per...
I en så?
Nej, de flyttade dit ett badkar.
Jaha.
På sista åren, då flyttade de dit ett sånt här badkar. Så då fick man vara i den där tvättstugan och bada där.
Jaha.
Och där vet jag bland annat, jag har lärt mig att dansa hambo. Någon kamrat till och jag gick dit och lärde oss att dansa hambo på det där cementgolvet.
ni hade inte var... många ställen att ta vägen på heller.
Nej, oh, nej. Och då var man inte ute så tidigt som de är nu.
Nej.
Utan då skulle man ju vara 16 år.
Jaså?
Ja. Ja. Men man fick ju följa med mamma och pappa. Det fick man göra.
Mm.
Då var det ju festplats där uppe också. Dansbana. Ja. Så varje midsommar var det ju stor fest. Det fick man ju vara med på då.
Så det var ordentligt midsommarfirat?
Ja, de med majstång och allting.
Jaha.
Och sånt där och dans. Och sist på tiden, ja det var när jag var förlovad, 50-talet då. Då byggde de dansbana runt omkring en tall. Mm-hmm. Så det var en väldigt tjusig festplats där.
Jaha. Hur var det annars med nöjesliv när du växte upp då?
Det fanns ingenting på Hedvigsfors. Utan då hade vi Bricka Folkets hus och det var 3 kilometer.
Mm.
Då fanns ju inte bilar att åka med eller så där, utan då åkte vi spark.
Mm.
Gick. Och så hade vi långbyxor och skidbyxor då. Fick gå in i en gård hittanför Folkets hus och klä av oss. Och lämna det där då. Och sen på natten när vi gick hem gick vi dit och klädde på oss igen.
Ja.
Och så trussade vi hem i snön där många gånger då. Och likaså skolan, där hade jag 3 kilometer ner till Björkhammar.
Ja, så du gick inte i skola på Hedvigsfors?
Nej, inte de 2 första åren.
Jaså?
Utan då fick jag först gå 1 kilometer ifrån kanan.
Mm.
Då var det grannpojken och jag. Då fick vi gå 1 kilometer fram till bussen på morgonen. Och där gick klockan 7.
Mm.
Där framifrån gatan som vi sa. Och så åkte vi till skolan. Då var det kallt man kom dit. Men då hade fröken gjort eld i en sån där stor gammal kamin hög. Med genomskinliga rutor på små fönster liksom var det på den där. Och då var vi ju genomblöt naturligtvis, Nisse och jag. Men så fick vi sitta hela dagen i skolan. Och så gick buss hem på eftermiddagen. Då var vi 3 tiden någonting då. Om inte vi ville plumsa gå.
Mm.
På sommaren då gick vi ju. Det var 2 första åren av småskolan. Sen kom jag upp på Hedvigsfors då. Där gick jag 4 år.
Jaha.
Så det var 6 år i skola.
Hur var det med konfirmationsläsning sen för dig?
Det hade jag speciellt på sommaren när jag slutade 6:an. Så hade vi 3 stycken som gick i läroverket här i Hudiksvall, kamrater. Och de ville ju konfirmeras. Och då hade kyrkoherde Liljestrand lovat att blev det nog med antal i Hedvigsfors skola som anmälde. Så skulle han resa upp dit och ha konfirmationsläsningen. Så vi läste liksom privat på sommaren vid 1946.
Jaha.
Vi var väl 18-20 stycken tror jag.
Tidigare skulle de ju gå ända ner till Bjurå.
Ja, visst. Men då fick vi liksom det där samlat på sommaren då, under sommarlovet. Så vi konfirmerades i augusti.
Jaha.
Det var liksom lite speciellt då, för att han skulle bereda plats åt de där 3 som gick i Hudiksvall här. Då var det att då gick man 6 år i skola och sen fick de flytta över hit till Hudiksvall och gå realskola. Då fick de ju bo här nere i Hudiksvall då och åka dit upp på helger och sådär då, om man ville hem.
Du sa att ni brukar träffas vid den här postknuten på kvällarna, ungdomarna.
Stod jag och pratade och skämtade och nojsade.
Mm.
Så där. Och alltid när man kom där från danserna, då var det liksom skiljestället. För en del skulle ju till Njupparna ändå längre bort. Och då bodde man liksom åt varsina håll där på Hedvigsfors. Så att man stannade alltid där och liksom stod och pratade innan man skildes. Och då hade man ju inte sällskap med någon särskild, utan då gick man i flock mera.
Mm. Ni höll ihop
alla? Ja, det blev det. Och det har väl varit för min tid, för jag hör ju pojkarna tala om mina bröder. Det har liksom varit samlingsställe det där. Och så på vändplan, det är framför stora herrgården, mellan trädgården så är en stor plan där bussarna vände.
Jaha.
Där på kvällarna brukar det också vara en samlingsplats då när bussen kom vid 6-tiden. Det var kul att gå ner och titta på bussen.
Ja.
Det gjorde vi mycket när vi var små. Liksom passa busstiderna.
Jaha.
Ska se vad det var för folk med bussen och paket och sånt där.
Ja, just det.
Så det liksom hörde till det där.
Men om ni ville vara inne någonstans på vinterkvällarna, var höll ni hus då?
Ja, ingenstans. Det var hemma hos varandra i så fall. Och det var inte något sånt. Jag ser nu, om jag ska jämföra med flickan som jag har, då skulle de ju träffas ofta.
Mm.
Men vi gick i skolan och sen gick vi hem och så gjorde vi våra läxor och så hjälpte vi till hemma. Det var väl aldrig frågan om att man skulle vara ute på en kväll.
Nej.
Liksom. Och så sen var det väl det att jag var 11 år när jag bodde där borta i kanan. Då var det ju aldrig frågan om att gå och vara hemma eller jag borta på bruket som vi sa. För att då var det ju mörkt och styggt att gå hem, så jag vågade ju inte heller. Och sen vi brukar väl träffas, man försökte väl så gott man kunde. Vi skulle ju bilda någonting, vi hade hört talas om scouterna bland annat. Så vi bildade en liten förening, det var några flickor till och jag. Med en liten medlemsbok och sånt där.
Ja.
Och vi satt hos varandra. Sen var det katalogerna, påstående katalogerna.
Ja.
De kollade vi ju hemskt mycket.
Ja, just det.
Liksom att titta på kläderna.
Mm.
Och så sen på fettista. Då brukar vi alltid åka fettista.
Vad är det?
Då åker man släde, då åker man spike.
Jaså.
Då samlas vi där vid Kärsjöbygge. Vad heter det? Kärsjöbacken. Stallbacken där. Och så åkte man in kolstiga eller någonting sånt där. Då samlas både unga och gamla nästan. Var väl ute den där kvällen och åkte fettista.
Jaså.
Och det var liksom lite kul det.
Mm.
Och så sen när vi varit äldre då åkte vi ner till Bricka. Och åkte ut för vägen där, för det är en lång efterlut liksom. Ja. Då hade vi en sån där stor kolstig och vi var kanske 15-20 i den. Och så dammade vi vägen rakt in i snödriv och kolstigen gick sönder. Och så sen på dagarna, då var det ju sed att man skulle gå bort på fettista. Då hade man rockstuga. Då gick tanterna till varandra och hade handarbete.
Ja,
det, och jag vet inte, brukar inte någon gå till kojorna med fettistasbullar på den tiden? När det var fettista, då brukar de gå, om de hade karar som låg ute i skogen, låg i kojor och sånt där. Då brukar de åka upp dem på den dagen, med lite mat och sånt där. Då.
Så det där var en extra dag? På
ja, det var det. Det var faktiskt som man firade fettista på den, när jag var liten.
Ja.
Det var det. Vi gick väl aldrig till någon koja för att vi var ju hemma då. Men jag vet det som gjorde ett, eller också gjorde en riktig lång tur på spark om det var fint väder och sånt då.
Ja, det var roligt att höra.
Ja, det vet jag är en sed som har kommit borta hemma.
Jag tror det.
Ja, det har jag väl hört talas om inte nu heller. Men just det att åka fettista, det liksom såg man fram emot när man var liten.
Mm.
När man skulle få vara ute med ungdomen. För att då, och då stal man gärna någon spark och sånt där. Jag vet, det var ju tanten där hemma på slottet som jag sa. Hon hade en sån där gammal antik spark med, som var lång.
Ja.
Och så var det bara trämedel på den. För den där var ju hon himla rädd om.
Mm.
Och hon bodde ovanpå hos oss. Och så var det mina kamrater som var ute där. Och både som var äldre och yngre. Och så var det någon av grabbarna som skulle på gården och stjäla den där. Och åka på den. Och så kom han. Men i samma veva så kom en pappa ut på bron. Så då kom han springande tillbaka igen. Men de var och hämtade sparken och vi åkte på den. Ja, sa jag. Du går tillbaka med sparken, sa jag. Så jag förstod att jag blev ju skild för det att jag var med ute.
Ja.
Det. Och jag var ju så rädd att de skulle förstöra den, men det gick vägen.
Mm.
Men det var mycket som blev förstört av sådana här kvällar. Fast jag har tagit mer och mer det där. Och nu hör jag aldrig talas om det. Liksom.
Påsk, firar ni det annars?
Nej, inte vi inte. I de andra byarna vet jag att de brukar gå, barnen brukar klä ut sig och sådär.
Mm.
Och gå liksom...
Påskkärring?
Ja, påskkärring. Men inte någon nämnvärt... Vet att vi gjorde det hemma. Måla ägg och sådär gjorde vi hemma.
Mm.
Då brukar vi gå tillsammans kamraterna och jag och göra sånt där lite. Händer väl någon gång ibland.
Var det annars något sånt där tillfälle på det som ni hade något speciellt för er som du kan minnas?
Mm, ja, det var väl julfesterna på skolan.
Jaha.
Det skolklasserna hade.
Mm.
Och så sen när jag var lilliten, då minns jag att mina bröder och deras kamrat, de spelar teater. Och det har jag ett svagt minne utav. De framförde väl några såna där lättare sketcher.
Mm.
Det var en till ord och logen liksom som tog in pengar på
så
det där.
Så den var tidigare växt upp?
Ja.
Jaha.
Och de brukar hålla till på skolan då. Och sen Frälsningsarmén brukar åka upp.
Från Delsbo?
Ja. Det var från Delsbo, de var från Hudiksvall då. Delsbo var det. Och då hade de det här årssystemet och det tyckte jag var hemskt intressant när jag var liten, minns jag. Och sen hade prästen, han brukar ha bön på skolan på söndagarna. Det var väl liksom det enda som fanns, som kom utifrån. Och så var det just de där julfesterna som skolbarnen hade. Och det fortsatte sen jag gick i skolan och det. Så vi fick göra olika pjäser då.
Ja.
Sjunga och spela och sådär då. dela ut julklappar.
Var du med i logen själv?
Nej, den var inte aktiv när jag började vara ute eller jag. Så, utan det var före det.
Ja.
Det var mina bröder som var med i det där. Och pappa och mamma.
Och
sen, det fanns väl inga föreningar där hemma. Ja, idrottsföreningen sparkade fotboll då. Men det var ju ingenting. Det har nästan blivit mera aktiviteter uppe nu än vad det var när jag växte upp.
I
den där tiden från jag säger när jag var 14 år.
Mm.
Sen flyttade jag hemifrån när jag var 16. Men då fanns det ingenting där. Men nu har de ju gamla dansförening och sånt där. Och idrottsförening brukar ha skivor. Och så det är lite liv på det viset.
Var det mycket ungdomar som gav sig det då?
Ja, allihopa flyttade ju därifrån.
Ja.
Och det var många som började studera och så där då. Blev ju mer allmänt på den tiden. Ja, då gick jag Forsa folkhögskola. Men sen vi är nog utflyttade att säga allihopa som är i min ålder.
Hade ni annars mycket kontakter med de som bodde ute i byarna eller på Strömbacka?
Nej, det hade vi inte. Det var bara midsommarafton, då åkte vi till Strömbacka på logdans.
Mm.
Då cyklade man ifrån Hedvigsfors. Dansade klockan 2 så cyklade man hem. Så när solen gick upp.
Mm.
Och det minns jag, det var jag längtade efter. Det tyckte man att då var man inne i de stora värld. Ja. När man fick cykla till Strömbacka.
Ja, det förstår jag.
Men sen flyttade jag hemifrån så att när jag var 16-17 år, då var jag gårdsmyra dels på sådär.
Men du
så
hade arbetat på Hedvigsfors också, sa du?
Ja, sen då? Ja då. Och så sen på sommarlovet, då var jag i trädgården och rensade och krattade och skötte om parken, gjorde ju trädgårdsmästaren där och Arthur Järnkrok och så var det hans dotter. Så vi skyfflade gångar och klippte gräsmattorna och ansade rabatterna och så köksträdgården gallrade vi och gräs och allting sånt där då.
Ja.
Det var ju jobb hela sommaren. Sen brukar jag vara ute på åkrarna, körde jag häst. Det var en farbror som blev sjuk. Men det var någonting man sa jag skulle fick köra istället för han. Och så sen det var före det. Det var med och rev lin. Då hade väl mamma liksom tagit på sig. Man fick ta på sig en ruta. De delade upp linfält i olika stora rutor. Och så fick man ta på sig en ruta. Det fick man riva på hur lång tid man ville då. Jag minns inte vad vi fick för en ruta. Var det? Ja, ingen aning. Och då fick man gå där och riva då, och så göra sådana små linkärvar. Men sen skulle de där kärvarna lassas på vagnar. Då hade de ju börjat med traktorer. Och då minns jag fick stå upp och lassa. Ja. För jag var inte högre än det. Och så sen när jag skulle ner från det där var ju ett himmelens väsen. Det var så högt.
Bredde de linjer då på Hedvigsfors?
Nej, det skickar de iväg till Hyvå.
Ja.
De bara odlat och förvarat inne på lovarna där. Men det var jag med på i 2 år och körde in lin. Och så sen potatisplockning hade man varje höst. Mm. Det började man med ganska tidigt för att tjäna pengar.
Mm.
Och då plockade man potatis. Först pickade man då gick och handpicka. Men sen blev det ju potatismaskinerna fick man plocka. Så hade man egen potatis man fick vara med och hjälpa till med då.
Ja, ni hade ju eget jordbruk också lite grann.
Ja, det var det. Men då när jag var väl 8 år, då gjorde vi oss av med kor. 7-8 år. Så att det var inte jag med på så mycket. Liksom jobba någonting. Men jag minns, Men slotter då och sånt där. Och det hade du väl kvar sedan. Slotten.
Ja, det hade
du
kvar.
Ja.
Men de övergav de här sedna att ha kor. Det försvann då.
Ja, det började på mer och mer då. Sen blev mamma dålig så det var mycket därför vi gjorde oss av med. Och så sen, det var inte lönsamt då heller.
Var det inte det?
Nej.
Så det var därför.
Och så sen blev det att då började de på att dra in mjölkmaskiner så de skulle ha större.
Mm.
Det blev nästan hellre det. Men då när inte man hade möjligheter i det, då gjorde de sig fri från det.
Jaha.
Men då började mjölkmaskinerna komma in i bilden mera vanliga människor. Mm. Annars var det ju bara de stora som hade det i början. Då. Men som nu finns ju mjölkmaskiner hos var och varenda en, mm. även om de har bara 4-5. Så är det ju ingen som sitter och handmjölkar.
Var vallarna igång när du växte upp då?
Ja då, det var de. Så det var också någonting som man var framme på Hedriksfors att titta på när han kom och gick på vallen.
Mm.
Lies ifrån tå. Ja, men också de här Åsa pojkarna. Mm. När de kom med stora svarta hattar och stövlar, minns jag de hade. Då gick de med kalvar och alltihopa, korna, och gick förbi det på Hedriksfors då. Mm. Då brukar vi stå efter vägen och planka och titta på dem.
Skulle de upp till Råståsen då? Eller?
Ja.
Mm.
Sibbersåsen. Ja,
Råståsen.
Ja. Upp över där. Och så hade de alltid ett last med packning.
Mm.
Och hö hade de med sig. Det hade de. Och getter då.
Kittlar och grytor.
Va?
Kittlar och grytor.
Ja, allting sånt där var på flyttlasset. Och sen minns jag ändå Åsa Felix, han var liten. Han såg något finskt över. Lite kargt ansikte och så hade han en sån där jättestor svart hatt. Och vi blev nästan rädd för den där små ungarna. Och jag glömmer aldrig, för jag minns, jag såg hatten bakom hölasse. Som gick upp och ner så här, och så såg man det ansikten någon gång ibland. Men de hade inte så mycket. Men Lies, det var stort när det kom där. De hade väl kanske en 10, 12, 15 kor då. Och det var ju fantastiskt stort där på den tiden.
Tidigare har de berättat att de hade ungdoms- och gammelhelger. Har du hört talas om det?
På vallarna, ja. Ja. Men så var det inte på min tid, utan nej. Det är långt före den tiden. Ja. Det var väl när mamma var ung då och du var ung. Och det var väl inte så mycket från Hedriksfors. Genom att det var det inga såna här egna jordbrukare, utan det var arrendatorer utav Iggesund. Men sen ute i, vi säger Ängebo, Björsarv och Stråsjö, med byarna som ligger runt omkring brukarna. De hade sina vallar. Och Lia och Svedjebo och Djuråkersbönderna. Mm. De hade sina vallar där uppe. Och det var väl de som drog till vals mera. Och då var det väl deras ungdomar som gick upp på vallarna. Men ni, bruksungdomen, ni gick väl inte dit? Gjorde ni det? Men sen var ju bruksungdomen hållen för att det var lite finare.
Ja.
Så. Ja, det var ju alltid finare flickor och finare pojkar där. Hon var karig, som de säger. Och det sa min svärmor när hon fick höra att Erna hade följt med en bruksjänta. Men hur ska hon se ut? Så var det nyfiken på mig. Ja, men hur tänkte de då, sa jag. Ja, så de var finare klädd, sa hon.
Men skulle ni haft det bättre ekonomiskt?
Då? Ja, det var väl det. Att bruksbefolkningen hade bättre än bönderna utanför. Jag vet inte. Men det var väl det att bruksungdomen kom i samröre med de högre där. Vi säger de här på herrgården och så brukspatron då. Lärarinner fanns det ju där och så Fridolfssons var ju ståndet. Jaha. Som jag minns från farmors tid, när jag var svärmors tid. För hon talade alltid om att bruksjänterna, de var alltid finare. De och pratade finare, gjorde de. Och så det är den.
Så det var lite extra då?
Ja. Det var liksom lite bättre där.
Jaha.
Mm. Hon hade ett försåg. Jag vet inte hur bruksrarna har tänkt det.
Kände du av det där själv när du växte?
Nej, inte när jag växte upp. Men det var just tvärmor min som talade om det där. Att hon var liksom hållen för det var lite finare.
Kom hon där uppe från trakten?
Ja, hon är från Stråsjö.
Jaha. Ja.
Infödd.
Mm.
Så att hon har väl berättat. Och likaså det var när brukspojkarna kom. Då var det liksom att det blev brukspojkarna och bypojkarna. Det är olika kategorier.
Ja.
Och de där brukspojkarna skulle betyda lite mer.
De
kändes väl så. De kanske inte var väl stöddigare eller sådär. Det var ni väl inte? Nej. Nej, men man vet ju inte vad det där är för någonting.
Nej, men bönderna blev ju tillbaka dragen.
Ja. vågar ju inte säga så mycket.
Mm-hmm.
Det var väl det som gjorde det.
Så man var mer försigkommen kanske?
Ja. Och det gjorde väl mycket till det att det var liksom på bruket. Där hände det ju allting. Och
ja, och sen var det det att det kom liksom bättre folk till förvaltan. Och ungdomen såg det och
ja.
Kanske ville ta efter.
Ta intryck. Och likaså på herrgården.
Ja, du berättade du hade jobbat på herrgården.
Ja, det var... ja, det var som samma sommar jag konfirmerades där, för då gick jag läste först på dagen, sen gick jag över på herrgården. Minns jag hade blå klänning och vitt förkläde och det var så fint och precis. Det var ju inte jag van inte.
Mm.
Och liksom att få gå in och säga att det här skapet att det är serverat.
Mm.
Och så då, sen lära mig servera vid bordet och lägga upp på fat och sånt där. Och det var ju inte alls, jag var van hemifrån. Så det var ju intressant. Och sen började jag på vara hos inspektor Duse och hjälpa hans hushållerska Lisa. Så där var jag när det var extra middagar och sånt där. Och sen en sommar då var jag där ensam. Då var jag 15 år. Då skulle jag vara ensam med inspektor Duse när Lisa hade semester. Jo, då sa han det skulle gå så bra, för han skulle leva på krusbärskräm och strömming. Och det skulle vara så enkelt så. Ja, de kom en år andra dagen. Det hade jag ju aldrig mitt liv tagit reda på. Men då helstekte jag den, minns jag. Koka av den först, sen helstekte jag den i ugn. Och så kom det tre ingenjörer från Iggesund som skulle ha middag. Ja, vi tar det där, så inspektorerna var ju hur klämmig som helst att göra med köket. Toppen. Ja, det får räcka, det får räcka. De får förbaska mig inte äta mer, så. Och så hade jag krusbärskräm. Och det där minns jag fick så med beröm. Då var jag stolt.
Bara 15
då? Ja, jag skulle inte våga göra det då inte. Sen kom det en lax. Ja, då, inte ordene. Den gjorde jag själv. Men då laxen, det hjälpte fru Sundin med mig och grava. Och det hade jag ju aldrig sett eller hört. Kräfter är mitt första minne därifrån inspektorets hus.
Jag såg inte kräfter annars?
Ja, inte vi. Vanligt folk inte.
Men fanns det inte kräfter?
Ja, man skulle köpa det härifrån Hudiksvall. Yes. Det fanns inte där uppe inte.
Yes.
Utan vi fick hemifrån Hudiksvall till inspektor Duse.
Mm.
Och då hade han en sån där stor kräftmiddag.
Mm.
Varje höst. Och då brukar jag vara där.
Var det vanligt att de tog bruksblicket till herrgården
och
lärde upp
det? Ja, det var det. Och sen blev han har ju tagit hand om många.
Jaha.
Och liksom dana och hjälpt fram sådär. Så att det är många som har börjat sin bana där på herrgården.
Mm.
Liksom har fått utbildning och så.
Ja, det var väl nyttigt förstås på sitt
sätt. Ja, det är det. Annars så börjar de på att jobba så där mera ute på åkrarna och vara med och räfsa hö. Och sen plockar vi kott. Var på våren det var. Ja, plockar vi kott i skogen och sålde.
Mm-hmm.
För att ta pengar då.
Ja.
Sen lingon plockar man på hösten. Det var ju väldigt... Det var nästan man ur huset där.
Jag förstår det.
Plockade stora kuntar. Sålde då. Fick vi ro fram till Hedriksfors då. Med lingonlådor.
Mm-hmm.
När bärbilen skulle komma. Och det var ju, plockade mycket till husbo först då, men sen skulle det säljas då. Pengar, för sen då åkte mamma till... Dels på att handla kläder och tyg och sånt där då.
Ja.
Lingonpengarna.
Var det så att hon liksom... åkte till Delsbo när det var något särskilt?
Ja, ja. Hudiksvall det åkte väl, ja det var ju på senare tiden. Men när jag var liten då var det Delsbo som var.
Jaha.
Då åkte man med bussen på morgonen och så köpte skor och mamma sydde ju allting då. Tygerna och sådär då. Det man skulle ha. Det var väl alldeles några extra om någon skulle till Hudiksvall.
Mm.
De åkte väl inte dit för att handla, utan det var väl om det skulle bli lasarettet i så fall. Kombinerat på det viset.
Och då var
det
marknaden på hösten.
Ja, och så marknaden på hösten. Då är ju folkvandring in till Hudiksvall. Och det där minns jag hade plockat potatis. Jag skulle få åka till Gävle istället för på marknad. Och sen var jag och cyklade omkull på dammbron. Gjorde illa mig. Fick stor plåster kring ögat här. Och så blev den där Gävleresan... Ja, det blev något för hinder. Och så skulle jag få åka på marknaden istället. Det var min första marknad.
Jaha.
Det var kul det.
Hur gammal var du då?
Jag tror jag var 16. Jag var inte 15 för att då har inte släppt mig ensam. Jag hade nog fyllt 16 då på vintern. Och det här var på hösten.
Mm.
Då fick jag åka buss hemifrån Bjuråker ensam. Och ner till Hudiksvall.
Vad stort.
Ja. Men då träffade jag en pojk som brukar vara hemma hos oss. Heter Gunnar. Och han, vi åkte karusell och vi var in på allting, minns jag. Så vi var på bio. Och så åkte vi bussen hem på natten då.
Ja.
Men det var ju en händelse som var fantastisk.
Ja.
Och så sen när jag var liten. Då hade vi också plockat bär på hösten för det skulle bli barnens dag i Hudiksvall. Då cyklade vi hemifrån Hedvigsfors. Då var jag 11-12 år. Då cyklade vi hemifrån Hedvigsfors och ner till Delsbo. Och åkte tåg därifrån till Hudiksvall.
Mm.
Och var här då över natten. Låg hos bekanta.
Jaha.
Fick vara med på barnens dag.
Mm.
Och det var ju väldigt högtidligt. Det var det.
Hur var det med umgänge folk emellan hemma i Hedvigsfors? Träffas man ofta och hur träffas man? Och
ja,
till vardags menar jag.
Sådär. Ja, det var väl inte så mycket. Men man gick inte varandra. Som vi, genom att vi bodde där borta i Kanan, då gick vi ju fram på affären och handla.
Mm.
Då brukade vi alltid gå in till någon tant och hälsa på. Fick man ju kaffe där då. Sådär. Jaha. Ja, de kunde komma och hälsa på ibland på dagarna. Och det är lika så ifrån Dala och Njuparna brukar han komma upp då eller komma ner och kom de in och drack kaffe och så.
Det var inte det något var bjudet då utan då kom
de. Nej, det blev på julhelgerna. Då hade de bjudningarna och då var det ju riktigt med kaffebröd och sånt där.
Det var kaffekalas
ja,
då?
Ja, då var det att då skulle bjudas familjerna. Vi hade väl Jansson så de där som Dahlbergs och Tors och så. Och Simmermans. Vad hade mer då? Märta och Gunnar Berg, ja. Och det var alltid vanligt att då skulle man bjuda hem dem där. Och så sen blev man bjuden i sin tur då. Igen. Och sen hade vi lårsmötena för innan jag minns. Då var det väl årsmötena ni var på. Så då träffas ni mycket och sådär.
Och fruntimrarna, gick de ihop och sagt och eller så här ska jag fråga istället. Hade de något arbete där de gick ihop flera stycken för att klara av?
Mm.
Vid stor bak eller stor tvätt eller?
Nej, det gjorde de inte. Inte det minns åtminstone.
Nej.
De brukar hjälpa varandra så det är inte. Utan då fick man ju leja som man sa.
Ja, man gjorde det.
Mm. Mamma då som var dålig så hon brukade leja någon tant som tvättade åt så.
Mm.
Då hade man ju en riktigt stor tvätt på våren. För man tvättade ju bara det nödvändigaste på vintern hemma då. Sen gick man ner dit till tvättstugan och hos midjan. Och hade stor tvätt på våren.
Jag skulle vara roligt om du berättar lite om tvätten.
Ja, först då skulle man lägga blöt på kvällen då i stora bunkar och kar. Och skilja på vitkläder och blåkläder. Då la man i blöt det. Det var ju såpa vi hade då. Fanns väl inte pulver då på den tiden. Och jo, såpa hade vi. Mest lortiga fläckarna fick man gni in i såpa och lägga ner vatten. Då. Och sen på morgonen var det skynda sig dit och göra eld under den stora, stora murpannan. Skulle man ha het vatten först. Och så sen fick man stå och tvätta, gnugga kläderna på tvättbräda. Lakan och örngott och handdukar och allting skulle gnuggas en gång först. Sen skulle det läggas upp i murpannan med lutpulver i. Och kokas. Och så sen, då fick man dra ett jättestort kar in till den där pannmun. Och så stod ösa de där kläderna över. Och det var ju så helt lut, det var ju så farligt att hålla på handskas med sånt där. Mm. Och så sen då så brukar vi dra det karet ut på bryggan. Och var då vinter, då var det en vak upphuggen där. Och där fick man stå och skölja då, i det kalla vattnet. Då brukar inte vi klappa kläderna. Men annars var ju brukligt att när man har sköljt dem där en gång, då fick man ha ett klappträ, en lång bräda liksom, eller en brädbit som var uthugget med ett handtag. Och sen slätbänk. Och så ta lakan kanske i tre delar ungefär.
Mm.
Och lägga på bänken och så damma i med det slagträ. Och så vridat. Och så slå och vrida. Så det blev liksom en vriden trasa där och så klappar man ur det där lutvattnet. Mm. Och så sen skulle man skölja igen då, flera vatten. Och var det riktigt kallt då brukar vi ta in vatten ifrån dammen då. Och det var ju hemskt att bära vatten. Flera hinkar. Och så is på den där landgången. Fick hacka upp då. Så bära in vatten och skölja in och ta lite varmt i pannmuren. Men det var för kallt ute. Så sen då skulle vi ha hem de där kläderna. Ända upp till kanan. Det var ju över en kilometer.
Mm.
Brukar vi lasta i kard. Eller också hade vi tvättkorv. Det blev väl sist på tiden. Lade ner kläderna där och så sköt hem dem. Då hann de ju kärla. Men då hängde vi dem hemma då, inomhus och sådär. Och så sen var det innan vi fick mangel hemma. Då fick vi gå fram på Hedriksfors och mangla. Och det var en jättestor mangel. Med stora stenar och på en sån där som väger. Och så ett stort hjul som man fick veva på. I ett gammalt hus där. Den vet jag inte om den är kvar. Nu inte, det tror jag inte. Men sen fick vi mangel hemma, en bordsmangel.
Mm.
Som stod på stativ. Det tyckte man ju var toppen.
Ja, det är klart.
Och likaså när vridmaskinen kom.
Jaha.
Vi var bland de första som hade vridmaskin där nere. Så den där lånade de hit och dit. En vridmaskin som man sätter fast på karkanten. Mm. Och en vev och så två små gummivalser. Och det var ju det lättare att arbeta. Fantastiskt.
Ja, ja, det var ju fruktansvärt arbetsamt.
Åh, oh, det var hemskt det där. Oj. Men sen då när vi bodde i kanan, då brukade vi mycket tvätta hemma.
Mm.
Då hade vi en, vad heter det någonting, eldstad. Uppe vid brunn. Och så kopparkittel som vi kokade kläderna i. Sen sköt på skottkärran ner till sjön.
Ja.
Och stod vid bryggan och skörde. Så då behövde vi aldrig fram och sådär.
Nej.
Det var mera på vintern det där. Och likaså under tvättstugan hade de ju den där bakugn där. Bakstuga.
Ja.
Det var en till avdelning. Och en sån där stor bakugn där de bakat tunnbröd. Och det var väl en tant som brukade göra det. Vår tant Lisette liksom som bakade med oss allihopa. Och Anna Lindgren, ja. Hon liksom stod för den där tunnbrödbakningen. Men då fick våra en vara med och hjälpa till då. Hålla ingredienser när man var liksom de som kunde och hade ansvar liksom. Det. Men det blev ju slut med. Och så sen blev det badkar som flyttas in dit. Men sen blev det ombyggt ner på mejeri. Så då blev det fina badrum där och ny tvättstuga och allting med automatiska maskiner och torkrum och sånt där elektriskt mangel. Så att då blev det ju den gamla tvättstugan.
Ja, det var andra tider det där.
Ja. Det är konstigt att komma hem och se allting där.
Ja,
sågen saknar jag nog nästan mest. Såghuset. Och den där stora logarna. För det var så stort och pampigt liksom så att... Och nu är det alldeles öde och tomt.
Ja.
Och som de där brästabbarna. Och man minns när ni gick och bar brädorna på axlarna. Hade stora knöla kuddar. Som var stoppade och så överklädd med skinn. Så hade de det upplagd här på axlarna och bar brädorna på.
Ja.
Vad heter det? Axelkudda eller?
Puta.
Puta.
Bärputa.
Bärputa, ja.
Ja.
Det var ju allt på alla brädgårdar och hudsvallen och överallt.
Mm. Gick de och bar ut all plank för han. Och rörde upp i stora.
Var den igång ofta sågen?
Gick väl hela somrarna den?
Nej.
Jo, den är.
En månad, två bland annat, olika.
Var inte mer det? Under flottningen då stod den ju. Sen fanns ett ålhus där nere bredvid dammen. Liksom, det var väl, jag vet inte hur det var byggt. Ja.
Lumpen var lite upp och så kom målaren då. Så var det uppbyggd och så vattnet vann ner så ålen låg där inne.
Ja, liksom på bredribbor, ja, som jag minns. Det brukar vi se ålen, ja. Och det var alltid Johan Samuelsson som öppnade där. Det var väl låst det där.
Ja.
Det var liksom bara
var inspektions.
Inspektions.
Jaha.
Privata det där. Och det var bredvid dammen där. Ränna.
Du kom ihåg flottningen som jag berättade
ja, förut. Oh, ja. Började start och då gick order att nu blir det flottning, det var det nordavär. Blåste det nordan för då kom timren ner mot dammen.
Mm.
Och då fick man åka runt i byn och talade om att nu är det flottning, den och den tiden skulle de samlas.
Det var man i huset
då? Då var det inte så här, ja, man i huset var det väl. Allmänt var det väl.
Han var skogsarbetaren.
Ja.
Inte
jordbrukaren, nej, skogsarbetaren. Då. Fick jag cykla och tala sådär och tala om för dem. Och så samlas de då. Sen på kvällarna brukar vi ofta ta cyklarna och åka efter hela rännen som man sa. Och Masugn och överallt där. Och så hälsa på i kojorna. För de hade liksom vindskydd som de satt i de där gubbarna. Och hade sina vakter olika pass. Och de brukar snida i trä och ja, allt möjligt sånt där. Och det blev att det berättas mycket. Och sen på kvällen var det skymning då, och då gjorde de eld och kokade kaffe. Såna här svarta kaffepetra eller också plåtburk. De fick sin klurk då.
Ja.
Korv och sånt där då. Och så brukar jag gå med massa äkta till pappa om han hade varit borta länge. Kaffe och smörgås och matburk med någonting i. Och sen fick man åka och tala om att det var bröt och att det var svårbröt eller sådär. Jag minns jag cyklade allt jag förmodde där då. Och det var man med på sen 6-7 års åldern. Började vara med på flottningen. Då stod man ju på dammbron och hängde och tittade.
Jaha.
Och sådär. Sen hade du motorbåt på senare år. Kom det en motorbåt upp i sjön och den skötte pappa om, så fick man åka med den då.
Jaha.
Det var ju väldigt stort.
Mm.
Och sen när vi dog slanen där då. Nej, och just det där. Sen hade de strängar emellan de där vaktkurerna va? Och klockor. Och sen när det blev bröt så drog de in den strängen. Då gick den ledningen ända upp till dammen. Då slog de stopp där och skickade de inte iväg någon mer timmer. Nej. Och sen när bröten var klar då drog de in där klocksträngen.
Mm.
Eller också vinkade med en flagga. Det hade de på min tid. Klockan var inte inne då.
Mm.
Nej, det var det slutet på 40-talet klockan kom. För vi, de hade flaggor när jag var med. Ifrån Smeja ner till Masugnen och utöver där.
Jaha.
Vita flaggor.
Ja.
Då vinkade de. Så de måste ju sitta och titta på det. Fick ju inte somna av eller någonting.
Nej.
Så kollade att det flöt igen.
Ja, det var visst, visst med den där flottningen, alla säger det.
Ja, det var en viss tjusning och det är liksom allihopa funderar hur går det med flottningen och har det varit besvärligt för dem idag och har de för blev det en bröt och fick de ju vila.
Mm.
Flöta jämt och fick de ju bara stå och peta på detta timmer och sitta och vakta.
Mm.
Ja, och så sen beror det ju mycket på vinden där. För av vår nordanvind då flöt jag allt timmer efter och följde med liksom. Mm. Men blev en annan vind, då drogs timmer upp efter sjön. Så då fick ni väl åka med eka och dra in bommar och försöka få en läns för det. Så att det låg kvar, för annars spreds ju över hela sjön igen. Så det var ju ett oerhört arbete. Sen skulle det landrensas. Det var ju mycket stockar som har flytt upp på land.
Mm.
Då gick de. Vet inte hur många det kunde vara.
Hur många är det?
Ja, 15.
Ja, 30-40.
Ja, men 15-20 på varje sida liksom.
Ja.
Då gick de och petade ut de där stockarna då och gjorde rent och snyggt efter land. Och det var, sen när de kom ner åt Svågas, där när de gick efter ån, då kallades det för rumpa. De gick med rumpa.
Ja.
Då var de rensa upp och det var det sista det.
Ja.
Och då gick de här karan, ni från Hedvigsfors, ni gick ner till Dalarna när ni kom till Svåga. Då har det kommit ända uppifrån Skåne då.
Mm.
Och då har det tagit sin där flottning. Och så har de gått med rumpa. Då rensar de stränderna och alltihopa. Så att kom rumpa före ner till Svåga vid Dala där. Innan de här hade kommit. Då fick de vänta. För de här skulle ner med sitt timmer först. Sen fick rumpan gå i Svåga.
Jaha.
Och rensa klart
där. Jaha.
Och då var det klart med flottningen.
Ni firar inte det där på något särskilt sätt att flottningen var slut eller?
Nej, inte det jag minns. Nej, då var de så trött så bara sov de.
Det är efter den där åren. Men det hade de väl någon fin, de firar, de kom till vissa ställen.
Förlåt?
Mm.
Efter älven, större älven,
mm-hmm.
Då hade de att fira när de För de hade för särskilda distrikt de och när de har jordfråd så sitter och firar de för lite, tror jag.
Jaha.
Och förr i tiden, då var det ju väl när flottrarna kom, för att då blev det ju lite fart och liv och dans och sånt där på många.
Ja.
Då liksom ungdomarna och det var flotta färg som de säger, men inte hemma hos oss. För att det var liksom, liksom in på bebyggelsen där.
Mm.
Det var ju mera i glesbygder sånt där. När det kom på besök då liksom. Det blev oss.
Ja, och sen var både skogs- och jordbruksarbete i full fart när de växte upp.
Ja, också, det var det. Jordbruket, då hade de ju börjat med de här stora åkrarna ute efter våtmogaterna. Och Dala började de på läka igen då, så att det blev större åkrar.
Mm-hmm.
Och så där, och så hade de korna i Dala. Det var, och så hästarna på Hedviksfors. Ja. Men sen då var det Dala nedlagt när den nya lagen blev byggd. Så. Jag minns det var hemskt intressant att gå till Dala lagen. Tänk vad gammalt det var där. Man skrattar ju nu när man tänker på det.
Alltså.
Provisoriskt. Vanliga järnband rända och stora tjurar hade de. Jättestora. Oh, vad hemskt de var. Och de gick där ute.
Gick korna fortfarande på skogen när du var...
Ja, vi hade, ja, vi hade våra kor på skogen.
Det hade
vi. Släppte ut dem på morgonen då, sen koskälla. Och så kom de hem till kvällen då.
Gjorde de det?
Ja, stod vi le och rota. Fick man gå upp och släppa in dem då. Sen, jag vet väl aldrig att vi gick och letade någon. Men det brukar hända att de kom bort och inte kom hem och sådär. Man fick gå och leta. Men sen det blev mer och mer slut med det där. De hade dem mer inhägnad.
Mm.
Fast vi hade ju hemskt bra när att vi bodde där borta i kanan.
Ja.
Vi hade ju skogen alldeles in på oss.
Många av de äldre jag har pratat med, de berättar att det var mycket vidskepelse. Bland annat just med det där att korna skulle komma hem på kvällen.
Ja.
Minns ni någonting av sånt där?
Nej, det minns jag inte. Det var väl, jag håll på en som heter Evert Norin. Det var väl en som brukade berätta någonting. Han hade kommit och kört med en släde. Och liksom hästen hade stannat på han. Med nupa grinna. Och då hade väl han frågat. Men är det själva fan som är ute? Och då hade släden släppt.
Jaha.
Det där är väl den enda berättelsen som jag minns. Har berättats för mig.
Mm-hmm.
Att det skulle vara någonting. För annars... det där hör till längre tillbaka i tiden. Ja, det, där, ja. Det var väl på... Ja, före 20-talet sånt där och början på 1900-talet. Där.
Början på 1900-talet och slutet på
1800 var det nog.
Man har ju hört talas om det fanns så kallade kuckelgubbar som kunde stämla hod hos det hästar
ja,
och ormar och getingar.
Allting,
och...
ja.
Men det fanns inget sånt när du växte upp?
Nej, ja, vi hade väl en som städde blodvand i Johansson där.
John.
Och John gjorde det, ja. Först var det pappan och sen var det pojken.
Ja, pappan.
Jo, men Johansson gjorde det, han städde bro, jag var minst som pellare. Men hur det gick till det vet jag inte. Sen Johansson här, han var ju tandläkare på Hedviksfors.
Jaså?
Ja, det var en rättare som man sa, jordbruksföreståndare, vad man ska kalla dem. Rättare kallas de på den tiden, som var underinspektorn då. Som hade ansvaret för det där. Och det var väl lite sånt där allt i allo. För han brukade dra tänder, vet jag.
Ja, hade han redskap för det då?
Det var en specialtång då, som vi kan ha på den tiden. Pojkarna, bröderna mina, de var till han minns jag. Ernst när han var liten. Och, så. Och sen när de blev sjuka och sådär, då skulle de göra hem doktor.
Mm.
Och på min tid då var det väl inte så mycket bilar när jag var liten. För det var postpärde bara som körde med bilen då. Och så var det Vedin som hade taxi. Och vad heter han här uppe från Ängebo? Björk.
Eld.
Och Eld. Ja, och Dahlström. De var på min tid. Det var taxibilarna.
Jaha.
Men sen gick ju bussarna fyra gånger där hemma på Hedviksfors. Med förbindelse till Delsbo och Hedviksvall. Då. Så det var ju bättre då än vad det är nu.
Mm.
Det var det.
Fanns det någon som klippte hår och sådär? Vi talade om sådana saker.
Ja då, det hade vi fröken Anna-Greta Sundin som skötte om. Både på herrar och damer.
Jaha.
Hon var utbildad och hade gått i Borlänge på damfriserskolan där. Och sen var det väl andra som klippte också. Före hennes tid. Det var det. Men hon liksom var väl under min uppväxttid. Mm. Även underlera.
Jaha.
Med locktång och sånt där.
Jaså.
Det minns jag så väl. Så brukar gå dit när man skulle vara fin. Tanterna. Likaså ju. Klippte alla barn.
Hjälpte hon till vid bröllop kanske också? Och klädde brud och sådär?
Ja, det gjorde hon. Så att, ja, allting som hörde till sånt där. Det gjorde hon. Och så sen var hon handarbetslärarinna på skolan. När jag växte upp.
Jaha. Gifte så, du dig hemma i Hedvigsfors?
Ja, Bjuroks.
Jaha.
Ja, det gjorde jag. Men jag var borta, jag flyttade hemifrån när jag var 16 år. Så att, så hemskt mycket minns jag väl inte heller. Mm. Det är från 10 till 16 års ålder när man liksom var med mest. Men sen minns jag när man har berättat och så.
Ja, jag förstår det.
Och det var ju hemskt roligt att komma hem förut. För att då fanns det ju kvar och man fick prata med de gamla som bodde kvar och sådär. Men nu är det ju så hemskt mycket nytt folk där så jag känner inte många som är kvar där.
Då kände ni alla förstås.
Ja, det var det. Jag minns det var en som sa, jag var väl hemma på sommaren innan jag gifte mig. Och jag trallade och sjöng och jag visslade och gick förbi Signes fönster där jämt. Och så hon, blir så tomt när du flyttar ut Labritta, så det är ingen som visslar så. Och så var det gamla tante. Det brukar jag göra när jag gick i skolan. Innan jag gick hem då till Kana så brukar jag gå in till de där tanterna och hjälpa dem att bära in ve och vatten. Det var Lotta Samuelsson. Och så Tor Kajsa. Kajsa Tor som vi sa. Och Greta Hybbenet hjälpte jag. Och sen när vi flyttade fram på Hedvigsfors och städade och tant Lotta. Och gick ut med slaskinken och bar in ve och vatten och sånt där. Då. Så fick städa och damma lite då. Fick man en slant och det där var ju så stort så.
Hur klarar de sig annars de är gamla då?
Ja, klarar de sig. Jobba. Förberedna då. Sen hade de väl änkpension på den tiden då. Det var Hybbenet och Pelle Slotta och Lina Samuelsson och det där. Vad levde de på?
Ja, de hade lite kvar och så hade de den där pensionen.
Hade de pension ifrån bolaget?
Ja, de hade lite.
Grachal. Mm. För det fanns mycket sånt där när jag var liten. Såna gamla änkor. Mm. Och som mjölkkara hade vi ett. Det var ett original på Hedvigsfors. Arbetsam till 1000. Gick aldrig utan sprang alltid. Hon kallade för mjölkkara för hon handmjölkade alla dessa kor på lagorna i Hedvigsfors där.
Ja.
Och så hade pojkarna små. Och hon var ju gammal hon när jag var liten.
Ja, man förstår inte riktigt hur de klarar sig. Fick de några julgåvor eller sådär från...
Det brukar de gå.
Det fick de.
På den tiden då?
Ja.
Det där har blivit mer och mer utbrett. För att nu har väl varje änka pension efter korn från Iggesunds bruk, va?
Ja, det har de nog något, jag vet.
Ja, de har väl inte lika högt som er. Man vet inte hur det där är.
Jag tyckte fru Sundin berättade att hon åkte runt med julgåvor från amiralens till de gamla och de som hade det sämst.
Ja, på den tiden så. Det är ju för mitta.
Ja, det förstår jag.
Men det vet jag att de har hört talas om att de fick ta amiralen liksom. Och så kläder och sånt där fick de hjälp med. Så sen de lagade ju, det fanns ju inte mat att köpa, men det kostade väl ändå.
Mm.
Förstås man säger att man köper allting nu, men då fanns det ju ingenting att köpa. Mm. Men det fanns ju inga pengar heller. Så jag säger, det jämnar ju ut sådär. Finns det att köpa nu så finns det ju pengar att köpa för dem.
Hade de det fattigt Hedvigsfors tror du när du växte upp eller hur var det?
Nej. Ja, det fanns väl både och.
Ja, men inte när du växte upp.
Inte när jag växte upp. För visst fanns det familjer som hade knackigt då. Och det gör det väl i alla tider. Att det finns det som har mer och mer eller mindre. Men då får jag väl säga att det var... Vi kan väl titta på mina skolkamrater. Det kan vi väl säga att vi var jämnsides allihopa.
Jaha.
För att då var det ju bara... Ja, vad ska vi säga? Lärarinnans flicka. Hon var väl lite för mer då. Men sen hade vi ingen mer när jag gick. I min ålder. Men sen när pojkarna var, då var det ju amiralens... Ja, de gick ju inte på skolan, det är det. Men som Fridolfssons då, och skovaktans och rättans barn, de var lite högre där.
Mm, mm.
Och sen kom de här jordbruksarbetarna, skogsarbetarnas barn. Så då var det nog större klassskillnad.
Mm.
Men visst var det väl olika på kläder när jag gick i skolan då? Oh ja. Jag vet att jag fick ju hemsydda kläder, jag och de andra köpte.
Jaha.
Och det var väl inget fel i det, men då kändes det ju.
Mm.
Och jag glömmer ju aldrig flanellkalsongen mina. Det är nu först man har kunnat börja skratta åt det.
Ja.
För du tyckte det var så bedrövligt så jag skämdes ju för det. För att då sydde mamma långa flanellkalsonger åt mig som gick ner på halva benet. Och så tog hon hål här på sidan på låret för strumpande. Och så fick jag den här långa strumpor och satte fast med den där benknapp.
Ja.
Glömmer jag aldrig. Sen blev det på mode i skolan att vi skulle klä av oss till gymnastiken. Och det kunde väl jag klä om och visa dessa flanellkalsonger. Mm. Men jag måste ju ha när jag skulle trussa och pulsa ner fram till bussen.
Mm.
Och bli blöt och sitta blöt hela dagarna. Det är nu först man förstår sen det.
Mm.
Men då tyckte man det var något gräsligt.
Ja.
För det var ju ingen annan som hade det. Och likaså hemsydda skidbyxor.
Oh.
Det hade jag. Och de andra fick köpta. Och vad jag grina. Och så fick jag ett par köpta. Sen hade Eskil Gustafsson sönder dem för mig. Åh vad jag grina. Åh vad jag grina. Men då minns jag att tant Emma hade köpt tyg. Och så sydde mamma ett par gröna åt mig. Grön, enfärgade. Då var jag överlycklig.
Ja, okay.
Och sen skidor. Det snickrade pappa åt mig. Målade dem brun. Ja. Och så var jag med i skidtävling och så vann jag ett par Sundins gula björkskidor. De åkte jag av. Jag var nog på en spark och hoppade med den först, tror jag. Vågar väl erkänna det. Men så, nej, då hade du snickrat dem där, ja. Och det var sen jag hade av dem de björkskidorna. Men då hade du lyckats väldigt bra för mig på tävlingarna. Så jag tror jag fick ett par nya till samma vinter.
Mm.
Men det var ju lyx där. Oh, köpa skidor.
Du sa din mamma sydde. Hon sydde alltså för att tjäna lite pengar.
Ja, då hon sydde, ja, först sydde hon allting. Och som, nu är det ju hemskt stor åldersskillnad på min äldsta bror och mig. Det var 18 år. Men som, hon sydde ju vammarsbyxor och rockar och allting. Sydde hon på den tiden när hon var nygift och sådär. Sydde hon allt. Kostym tror hon sydde. Ja, man kapper och sånt.
Ja.
För hon gick i lära så hon kunde ge lite granna. Sen sydde hon något folk där i min och det höll hon på med så länge hon orkade.
Jaha.
Och förkläm minns jag hon sydde när jag var liten då. Klänningar och sånt där och tanten kom och provade. För då skulle jag vara tyst.
Ja. Var det vanligt att kvinnorna hade något sånt där vid sidan om?
Ja, hemsömnad hade de nog ganska mycket. Det var många som sydde åt folk och sådär. Men sen fanns det väl inget arbete liksom som låg som extra knäck för dem inte. Då var det, och bär, det såldes väl inte heller. Det var väl i min tidiga barndom de började med det att få sälja lingon. Men då blev det ju fart för att då var de i skogen från 8 på morgonen till 4 på eftermiddagen.
Ja.
Så gick jag hem och tömde och åt lite smörgås och så gick med de där kuntarna på ryggen. Gick och bar då. Så fick sälja bärlådorna då. Och så sen titta lite snett på varandra. Hur många lådor har du och hur många lådor har du? Och så där. Och så räknar man ut att så mycket hon plockar för och så mycket hon tjänar. Och så var de plockade bärerna någonstans. Mm. Ja, då sa den ena att hon har varit åt det hållet och hon har varit åt ett helt annat håll. Så det var lite avundsjuka med den där
bärhistorierna.
Och på senare tid blev även blåbär som kom in i bilden.
Alltså det var inte först?
Nej, inte först inte. Då var det bara lingon.
Mm.
Och så kokade man de där lingorna till sur mos. Hade stora träkar.
Jaha.
Tog in det på vintern. Hade träslevar och just det med. Och likaså med fläsk.
Mm.
Det saltade man ner i stora kar. Man slaktade på hösten. Det var väl i november. Man slaktade grisen. Oktober, november. Då slaktade man grisen. Och så den som hade bra ställt slaktade ju en kalv. Jag vet inte, brukar vi göra det någon gång? Ja, någon gång. Sen gjorde vi korv och sylta och allting själv.
Och
det är, tycker jag är roligt att ha fått vara med på. Hacka, sylta, hacka, koka kött då. Och riva löst det från ben. Och så sen hacka i en stor trälåda med en stor järn.
Hade
järnkniv och hacka med.
Hackjärn.
Ja. Och så sen la in de där köttstyckena i en påse. Salta och peppra då. Så la in i påsar som vi kokade i saltdake. Och sen la vi ner det där i trälådor liksom. Små ränner, vad ska jag säga. De var öppen på en sida.
Mm.
Ungefär som de ostkarna fast de var öppen på en sida, kort sida. Och så sen la press ovanpå det där. Då blev ju syltan formad efter det där. Och så fick det ligga så. Och sen lades den ner i saltdake också va. Och fick ligga så på vintern då. Så när man tog upp så klippte man upp den där påsen. Eller knöt upp påsen och tog ut syltan. Så var den fast och fint formad.
Jaha.
Och så sen gjorde korv då. Stod och malde och veva mina korvskimmorna. Och koka korven. Och kallsylta kokar man.
Mm.
Alla dober. Det minns jag mamma gjorde mycket. Leverpastej, blodpudding. Tog reda på all grisblod i slakten.
Mm.
Rörde den. Och kokade blodpalt. Gjorde blod, heter det, tunnbröd. Palt utav blod som man hade rått i vintern.
Hur höll sig allting sånt här då?
De hade det ute i såna här visthusbodar som de sa, i boa. Så det var kallt bara. Det var bara det.
Mm.
Man kan, som fläskare, det stod ute i boar som vi sa. Det var ju bara en träskjul. Inte något varmbonat eller någonting. Och det var i stora, stora kar. Och så grovsalt.
Mm.
Och när man skulle ha en bit så var det att gå dit och hämta en fläskbit.
Och det var färdigt att använda
det var, ja, då kunde man äta på hård bröd. Det var ju gökfläsk som vi sa. Amerikanskt fläsk. Och det är bara rimsaltat. Saltat med grovsalt på hösten och så får det ligga över vintern. Och det är till skära tunna skivor och lägga på hård bröd. Och det är fantastiskt gott.
Varför sen kan man för gökfest då?
Jo, för att det var klart när göken började på gucka i maj. Så jag minns en gång, jag har ett minne, eller också är det mamma som har berättat för mig, att när jag hörde göken första gången, då kom jag och sprang in och talade om att mamma, nu är fläsket klart, så jag hörde göken. Och du kan säga gökfläsk och ja, sånt där. Och sen lika med kokkött, saltar de ner.
Mm.
Och så kokar rotmos till. Och då var det mera ben. Där som inte gick jag steg.
Mm.
Sen konserveras det ju mycket grönsaker och sånt där.
Hade ni köksland?
Ja. Oh, jag hade en fantastiskt fin trädgård där i Kanan. Med allt möjligt. Jordgubbar och vinbär och hallon och krusbär och äpplen och morötter och rödbetor. Jag minns när sallad, det var ju något nytt när vi sådde det första gången. Och persilja och dill och sånt där.
Jaha.
För att det användes inte när jag var liten. Utan det blev ungefär samtidigt som när jag började vara hos inspektorn då. Vara på herrgården. Då började jag på sådana här saker. Och rediser och lite finare köksväxter kan man säga. Mm. Och så blommor, borsnejlikor och rosor och allting sånt där. Oj. Och då tog de ju reda på allting och jag vet inte vad de gjorde innan de konserverade grönsakerna.
Ja, de hade
väl inget. De fanns väl inte då.
Inte så allmänt.
Men konservering var ju väldigt populär då i min barndom.
Ja,
då skulle det vara, det skulle vara burkar med ärtor och morötter och morötter och bönor och allting sånt där. Och sprita ärtor. Gud vad man fick sitta med det där. Och så lägga in på burk och konservera i vedspisen i ugnen. Och så sen kom det här kittlarna, stora kittlar då, konservkittlarna som man kokar i. Och sen då börjar man även på med köttet, då slutas det salta in kött och fläsk utan då lade man in det på burk.
Jaha.
Och konservera. så blev det slut med den saltningen.
Mm.
Och likaså lingonmosen, det slutade vi att koka, utan det övergick vi till sylt, råröd sylt,
mm.
lingonsylt. Och alla bär förresten vart det sötare då. Och frukten kom fram mer och
mm.
man tog vara på den.
Ja, just det. Och det blev mycket inom kosthållet just.
Ja, oh ja, det ser jag i stor skillnad.
Ja.
Kära någon.
Åt ni mycket fisk?
Det gjorde vi. För pappa han fiskade ändå och la ryscher och la mjärdar och fiskade med spö. Och,
mm.
och pojkarna och sådär då.
Fiskade jämten.
Jaha.
När på kunnan.
Ja, det var ju det enda nöje man hade när man bodde i kanan. Det var han över sjön och fiska.
Jaha.
Ja. Att jag brukar sitta en veka här. Och jag minns första gången jag fick upp en gädda här på vad heter det? Angelsby. Angeldon.
Mm.
Ja, då var jag mallig.
Mm.
Då var jag inte gammal. Hade Ivar satt ute där åt mig igen, brorsan, och så skulle jag få vittja det. Stangkrok. Ja, Angeldon är inte det där.
Nej.
Så, nej, stangkrok är det med klykare. Nej, men det var på vintern där. Ja. Angeldon. Där var med jag fick dra upp mm. först ur isvaken. Det tyckte jag var kul.
Jaha.
Nej, och sen bakar de ju rågbröd och vetebröd och allting själv.
Gjorde de det
ja,
så sent?
Ja, oja. Oh åtminstone mamma. Mm. Hon gjorde det så länge hon orkade.
Jaha.
Och det där hon har suttit i mig därför att när vi bodde på Lantmätaren, det var 55. Då bakade jag rågbröd själv.
Jaså.
Och då minns jag mamma sa att det är nog inte många fruar ändå som bakar rågbröd själv, sa hon. Men det kan jag göra än idag ibland.
Ja.
Fast det är ju sällan. Men det är gott med sånt där hembakat
mm.
bröd. Och nu har jag gjort rörost. Och det är en sak som mamma gjorde när jag var liten.
Rörost?
Ja, man ystar mjölken. Värmer mjölken till rumstemperatur. Och så har man i ostlöp och låter stå och ysta. Löpa ihop. Och så sen skär man det där liksom i små fyrkanter i kastrullen. Och sen kokar. Kokar rätt så länge. Så man ska ha en bit kanel i och hel kanel i innan man ystar mjölken. Och så sen har man i kardemumma och socker och lite salt. Och så mm. låter det koka. Då blir det liksom små gulbruna knölar utav den där ostmassan. Och så får man kokar väl in ungefär till minska till hälftens den där massan. Och så gör en liten avredning på vetemjöl och mjölk på det där. Så det blir liksom en gröt, man kan mm. säga, ätet tillsammans med smörgås.
Jaha.
Och det är en gammal hälsinge ost eller ja, smörgåssak som man säger.
Och smakar det som en ostkaka eller något sånt
där? Nej, det är kardemumma smak. Vad ska jag säga mer? Kardemumma och lite sött. Och så är den där knölan lite hård. Inte riktigt hård, halvseg mm. kan man säga, om det är gulbruna knölarna blir. Och sen grynkaka, en gammal
mm.
bonrätt.
På korngryn då?
Nej, risgryn.
På risgryn,
ja. Aha. Man kokar en risgrynsgröt ungefär som en sån och sen blandar jag ägg och saffran.
Mm.
Och lite socker så här blir sött. Kardemumman kan man ha i. Och så sen häller upp det i en form. Blandar ut gröten så den blir lös. Så det ska vara, ja, det är svårt att säga vilken konsistens mm. det ska vara på ett. Och så häller upp i, det brukar vara såna här kopparformar då, man smörjer dem och smör. Och så ställer in i ugn och gräddar dem.
Jaha.
Och så skär skivor utav mm. det där.
Det låter gott.
Ja, det kan man äta direkt på smörgåsen. Men sen brukar vi värma upp det där i stekpannan. Och äta tillsammans med lingonsylt.
Mm.
Det är jättegott.
Berätta om sån där kams igår, kan du ta det nu också? Hur man gör det?
Det är kornmjöl och vatten. Rör ihop det till en gröt. Rätt så kraftig. Och så kokar upp mycket vatten och saltar. Sen tar man en matsked utav den där gröten och lägger ner i vattnet. Då sjunker de det till botten. Sen ska de koka så de flyter, då är de klar. Och så har man en vit vanlig mjölksås. Och stekt fläsk.
Mm-hmm.
Kan man sticka fläsk i tärning om man vill då och blanda i såsen och så äter tillsammans med den kamsen.
Var det vanlig rätt förr?
Det är en vanlig bonrätt eller ja. Ja, en riktig.
Ja.
Man byr på det, brukar man säga. Ja. Det är som
man blir inte rolig så fort.
Det håller sig.
Ja.
Lika som pannkakorna där och kålbullarna.
Det ska nog vara tyngre arbete.
Mm.
Om man ska äta sån mat.
Ja.
Hårsmält.
Och sen det blodkamps kan de även göra utav blod.
Jaha.
Blod och kongör då.
Som de blandar till den
till degen.
Jaha.
Ja. Och som strömmingsklubba. Då gjorde de sån där kamps och så la in. Sen la de in en saltströmming. I det där.
Jaha.
I en där gröten liksom och gjorde en boll. Och så kokar den.
Jaha.
Mm. Baka in, det vart strömmingsklubba.
Så fläsk.
Och fläsk la med då. Men sås. Ja.
På samma sätt som strömningen.
Ja, det blir nog liknande som kroppkakorna här. Fast det är ungefär samma konsistens på en kroppkaka och en sån där kams.
Jaha.
Fast då är kroppkakan gjort av vetemjöl och råpotatis.
Mm.
Men ungefär liknande.
Jaha.
Man gör en, vad ska jag säga, en boll.
Mm.
Liten boll. Det kan man göra hur stor man vill. Och sen brukar mamma koka klimpvälling. Det är vanlig vetemjölsklimp i mjölk.
Mm.
Det är gott det. Att inte man gör det. Bara rör ihop vetemjöl och vatten till en sån där deg.
Mm.
Och så kokar upp mjölken och lägger ner de där klimparna. Bara ungefär som en tesked. Man tar en klick så. Och så får de koka så att de flyter riktigt. Köttsoppa, ja. Med sån där klimp i. Det brukar hon också göra då. Hade sånt där saltkött.
Jaha.
Och koka och så tog buljongen då. När hon hade kokat det. Och så skärde vi sönder kött i små bitar. Och så grönsaker med då. Nej, hemgrönsaker. Mm. Och så sån där klimp till. Sen åt de ju hemskt mycket saltad strömming.
Ja.
Förr i tiden. Saltade stora kaggar då. Och det brukar de även göra med annan fisk och abborre.
Ja,
gammalt tillbaks.
Det här vi pratar om nu, är det vardagsmat eller är det
söndagsmat? Nej, det är vardagsmat.
Mm.
På min barndom, då var det alltid stek på söndagarna eller köttbullar och potatis. Och så skulle det vara krämt efterrätt.
Ja.
Det var liksom söndagsmiddagar på min uppväxttid.
Åt ni middag mitt på dagen då eller?
Det brukar vara vid fyra tiden. Morgon då var det väl gröt och smörgås och sånt där. Och så sen var det, på söndagarna brukar man äta vid 3-4.
Mm.
Åt bara två gånger då. Annars brukar det vara. Det var så olika där det var efter kararna jobbade där och när de gick ut på morgonen och så.
Ja, ni hade väl knappt några gemensamma mål?
Nej, det blev ju inte det.
Nej.
För att först skulle kararna ha det innan de gick till skogen. Och så skulle mamma och jag ha när vi kom ifrån Fejse, som vi sa.
Mm.
Och sen blev ju det att jag skulle till skolan. Och då skulle jag ha säck med mig, för då fanns ingen skolmåltid.
Mm.
Utan då hade jag en liten ryggsäck med smörgås och mjölkflaska. Så man fick sitta på skolan och äta. Ja, och så sen var det att de skulle äta på kvällen när de kom hem. Då brukade det vara att kararna kom först då, och så åt dem och sen gick vi ut till lagård.
Mm.
Så var väl jargongen. Men sen skulle det vara gröt på kvällen när de kom vid 8:30. Då var det en vattgröt.
Jaha.
Och lingonmos.
Mm.
Det var när jag var liten det. Men det slutade vi med på senare tid. Men då på lördag kväll då var det riskgröt, för det var lite finare då.
Ja.